Kapitel 6. Trådar spunna av skugga. Försiktigt steg Samuel ut på den blomstermönstrade sidenmattan. Han lämnade porten öppen bakom sig för den händelse att han skulle behöva slå till reträtt och höll Sidin i ett hårt grepp. Han brukade vägra att komma till möten som inte skedde på neutral mark eller på hans egna domäner. Men detta var andra gången han varit tvungen att komma hit. Nöden krävde det. Han hade aldrig varit särskilt tillitsfull och var det än mindre sedan han hört en del av det som utspelat sig mellan Demandred och de tre kvinnorna. Och Grendel hade bara yppat tillräckligt för att det skulle gagna något okänt syfte som hon hade. Det hade han full förståelse för. Han hade själv egna planer som ingen annan av de utvalda visste någonting om. Det skulle bara finnas en Neblis, och det var ett mål värt lika mycket som odödligheten själv. Han stod på en djup hög estrad med ett marmorräcke i ena änden. På estraden stod stolar och bord med förgyllda sniderier och elfenbensdetaljer. Vissa av dem fullständigt smaklösa, som arrangerat så att den som satt där skulle blicka ut över resten av den långa, kolonnförsedda salen, vars golv befann sig 10 fot nedanför. Ingen trappa ledde dit ner. Det var bara en väldig skådeplats avsedd att betraktas där uppifrån. Solljuset gnistrade genom de höga fönstren, gjorda av färgat glas i konstfärdiga mönster. Inget av solens brännande hetta lyckades leta sig igenom. Luften var sval, vilket för Samuel dock endast var en avlägsen förnimmelse. Grendel hade lika lite behov av en sådan bekvämlighet som han, men det var just likt den att göra sig omaket ändå. Egentligen var det bara undligt att hon inte hade låtit hela palatset omfattas av nätet. Någonting i den lägre delen av salen var annorlunda än förra gången han var här, men han kunde inte sätta fingret på vad. 3 långa, grunda bassänger sträckte sig bort längs rummets mitt, var och en med en fontän, med blanka, smidiga former som förstenade rörelser, vars vattenskaskader nådde nästan ända upp till det välvda takets utsirade marmorrevben. I bassängerna roade sig män och kvinnor klädda i minimala sidenstycken, om ens det, medan andra, nästan lika lättklädda, uppträdde längs bassängkanterna. Det var akrobater och gycklare, dansare av olika slag och musikanter som spelade på flöjter, horn, trummor och alla upptänkliga stränginstrument. Människorna var varje tänkbar storlek och fason, med hud, hår och ögon i alla möjliga färger, och var och en var mer fysiskt fulländad än den förra. Alltsammans var ägnat att roa de som befann sig uppe på estraden. Det var idiotiskt. Ett slöseri med tid och möda, typiskt för Grendel. Estraden hade varit tom när han steg ut på den, men Sidin gjorde att han kunde känna den söta doften av Grendels parfym som en vindpust från en blomsterträdgård, och han hörde det mjuka ljudet av hennes steg innan hon tog till orda bakom honom. Nog är de vackra, mina keldjur. Hon kom fram till räcket, ställde sig bredvid honom och betraktade skådespelet nedanför med ett leende. Hennes tunna blå klänning i domanskt snitt satt åt kring kroppen och mer än bara antydde dess former. Som vanligt hade hon en ring på varje finger, alla med olika stenar, 4 eller 5 juvelbesatta armband runt varje handled och ett brett band med enorma safirer som omgjordade klänningens höga krage. Han visste inte mycket om sånt, men misstänkte att det tagit flera timmar att ordna de solgula lockarnas fall över axlarna och att placera ut de synbarligen slumpvis utspridda månstenarna hon hade i håret. I just denna slumpmässighet fanns det någonting som tydde på största precision. Ibland fick hon Samuel att undra. Han hade aldrig träffat henne innan han bestämt sig för att lämna den förlorande sidan och istället följa mörkrets första. Men alla visste vem hon var, ärad och omtalad. En hängiven asket som vårdade människor med plågade sinnen som inte gick att hela. Vid detta första möte, när hon hade mottagit hans inledande löften till mörkrets första, hade hon inte längre varit denna avhållsamma välgörare, utan tycktes avsiktligt ha förbytts till raka motsatsen till allting hon tidigare varit. Ytligt sett tycktes hon vara helt uppslukad av sin egen njutning, vilket nästan hade dolt hennes traktan att störta alla som besatt minsta gnutta makt. Bakom detta fanns i sin tur hennes egen hunger efter makt, en längtan som hon sällan visade öppet. Schermel trodde att han kände henne bättre än någon annan av de utvalda. När han skulle avlägga sin trohetsed var det hon som hade följt honom till Shaul Gul. Men inte ens han kände alla de lager som utgjorde hennes själ. Hon kunde uppvisa lika många nyanser som skalorna i en jigel och gled mellan dem snabbt som blixten. Då hade hon varit en erfarna och han novisen, trots allt han hade uppnått som härförare. Det hade ändrats sedan dess. Ingen av människorna i och kring bassängerna tittade upp, men i och med hennes ankomst blev de mer energiska och om möjligt än mer graciösa. De försökte vara så mycket till sin fördel som möjligt. De fanns till endast för att skänka henne nöje. Det hade Grendel försäkrat sig om. Hon pekade på 4 akrobater. En mörkhårig man som ensam bar upp 3 kopparhyade kvinnor med glänsande, inoljade kroppar. De är nog mina favoriter. Ramsid är bror till kungen av Aradoman. Kvinnan som står på Ramsids axlar är hans hustru. Och de båda andra är kungens yngsta syster och äldsta dotter. Är det inte fantastiskt vad en människa kan lära sig om man bara uppmuntrar henne på rätt sätt? Tänk på all den talang som går till spillo. Detta var en av hennes älsklingsidéer. En plats för alla och alla på sin rätta plats. Vad åt dem utifrån deras färdigheter och samhällets behov. Dessa behov tycktes dock alltid kretsa kring hennes egna önskningar. Schermel kände sig bara uttråkad av alltihop. Om hennes tankar skulle tillämpas på honom skulle han likväl stå där han stod idag. Den manliga akrobaten vred sig långsamt runt för att ge de båda åskådarna bästa möjliga överblick. Han höll en kvinna i vardera av sina utsträckta händer, medan de i sin tur hängde ut från händerna på kvinnan på hans axlar. Grendel hade redan flyttat blicken till en man och en kvinna. Bägge synnerligen mörkhyade, med lockigt hår och mycket vackra. De spelade på varsin harpa av ett ovanligt avlångt slag, försedd med små klockor som svarade med kristallklara ekon på strängarnas toner. Där är mina senaste nyförvärv. De kommer från länderna bortom Eilöknen och de borde tacka mig för att jag räddade dem. Chiapeva Chibon, ett slags kejsarinna, nyligen änka. Och Chau Fan skulle gifta sig med henne och bli Chu Butai. Hon skulle ha regerat med fullkomlig makt i 7 år. Sen skulle hon ha dött. De har följt den seden utan avbrott i nästan 3000 år. Hon lät höra ett litet skratt och skakade förundrat på huvudet. Chau Fan och Chiape påstår envist att döden inträder av naturliga orsaker. Vävens vilja kallar de det. För de sker allting enligt vävens vilja. Schermel fortsatte att betrakta människorna nedanför. Grendel pladdrade på som en idiot. Men den som trodde att hon var det var själv en dåre. De upplysningar som tycktes råka slinka ur henne bland allt detta struntprat var ofta lika omsorgsfullt utplacerade som en kongenål. Nyckeln var att lista ut varför och vad hon trodde sig kunna vinna på det. Varför hade hon plötsligt börjat ta sig keldjur från en så avlägsen plats? Sånt omak brukade hon inte göra sig. Försökte hon vända hans uppmärksamhet mot länderna på andra sidan Eilöknen genom att få honom att tro att hon hade intressen där? Slagfältet var här. Det var här mörkrets furstes finger först skulle sätta sitt märke när han bröt sig fri. Resten av världen skulle piskas av stormens kastvindar, kanske ödeläggas av dem. Men det var härifrån stormen skulle komma. När så många ur den domanska kungafamiljen vunnit ditt gillande förvånade mig att det inte är ännu fler, sa han torrt. Om hon ville avleda hans uppmärksamhet skulle ämnet dyka upp igen i ett eller annat sammanhang. Hon trodde aldrig någon om att kunna genomskåda hennes lister. En slank mörkhårig kvinna, inte ung, men med den slags ljushyade skönhet och elegans som skulle vara livet ut, dök upp vid hans sida. I sina båda händer höll hon en kristallbägare med mörk röd vinbål. Han tog emot den fast han inte hade en tanke på att dricka. Nybörjare spanade efter ett storslaget överfall så att ögonen blödde och lät sig överraskas av en ensam lönnmördare. Det var nog så bra med allianser, hur kortvariga de än må vara. Men ju färre av de utvalda som fanns kvar när återvändandets timma slog, desto större chans hade de överlevande att koras till Neblis. Mörkrets första hade alltid uppmuntrat den sortens tävlan. Endast de dugligaste var värdiga att tjäna honom. Ibland trodde Shamal att den av de utvalda som sattes att härska över världen helt enkelt skulle bli den sista som fanns kvar i livet. Kvinnan gick tillbaka till en muskulös yngling som höll en bricka med en likadan kristallbägare och en hög tillbringare i samma stil. Båda var klädda i skira, vita kaftaner och ingen av dem uppmärksammade med så mycket som en blinkning öppningen in till hans gemak i Ilien. När kvinnan serverade Grendel sken hela hennes ansikte av dyrkan. Man kunde alltid tala fritt inför Grendels tjänare och keldjur, trots att inte en enda av dem var en vän av mörkret. Hon litade inte på vänner av mörkret. De var för lätt påverkade, hävdade hon, medan hennes personliga tjänare var så uppfyllda av tvångskraften att den lämnade föga utrymme över för någonting annat än tillbedjan. Jag hade nästan trott att kungen själv skulle servera vinet, fortsatte han. Du vet att jag bara väljer de bästa exemplaren. Al-Salam når inte upp till mina krav. Grendel tog vinet utan att ägna kvinnan mer än en flyktig blick. Shamal undrade, inte för första gången, om hennes keldjur bara var en rökridå, liksom hennes ytliga tal. Kanske skulle någonting lossna om han petade lite grann. Förr eller senare begår du ett misstag, Grendel. Någon av dina besökare kommer att se vem det är som serverar vinet eller bäddar sängen och ha tillräckligt mycket förnuft för att inte säga någonting innan han är härifrån. Vad gör du om någon skickar en här för att befria en make eller syster från ditt palats? Må så vara att en pil inte är en blixtlans, men den kan ändå bli din död. Hon kastade tillbaka huvudet och skrattade. En pålande drill av pur munterhet, uppenbarligen alltför enfaldig för att uppfatta den antydda förolämpningen. Uppenbart för alla som inte kände henne. Åh, Shamal, varför skulle jag låta mina gäster se mer än jag vill att de ska se? Jag låter verkligen inte mina keldjur passa upp på dem. Både Al-Salams tillskyndare och hans motståndare, till och med de draksvurna, lämnar mitt palats i tron att jag stöder dem och bara dem. Och de vill inte störa en stackars ofärdig gumma. Det stack lite i huden på honom när hon ledde kraften och för ett kort ögonblick bytte hon skepnad. Hennes sy blev kopparbrun men matt, ögonen och håret svarta men glanslösa. Hon verkade svag och utmärglad, en domansk kvinna som en gång varit vacker, men nu utkämpade en fåfäng strid mot någon sjukdom. Han lyckades nätt och jämt hejda en föraktfull grimas. Så fort någon rörde vid hennes ansikte skulle det märkas att bilden var falsk. För att klara en sån prövning krävdes illusionskraft av långt mer förfinat slag. Men Grendel tycktes inte låta sig bekomma. I nästa stund var hon åter sig själv och ett spjuveraktigt leende spelade på hennes läppar. Du kan inte ana hur alla litar på mig och lyssnar på mig. Det upphörde aldrig att förbluffa honom att hon valde att stanna i ett palats som var välkänt i hela Arradoman, trots laglösheten och inbördeskriget som rasade runt omkring. Förvisso trodde han inte att hon låtit någon annan av de utvalda få veta var någonstans hon hade inrättat sig. Och just därför väckte det hans misstänksamhet att hon anförtrott sig åt honom. Hon var förtjust i flärd och bekvämlighet och ville helst slippa att anstränga sig mer än nödvändigt. Å andra sidan låg palatset helt nära Dimbergen och det måste krävas åtskilligt arbete för att hålla oroligheterna på avstånd och hindra att någon undrade vart den tidigare ägaren hade tagit vägen med familj och tjänstefolk. Det skulle inte förvåna Shamel om varenda domanier som besökte slottet gick därifrån i tron att det tillhört hennes släkt sedan världsfallet. Hon använde tvångskraften som hammare så ofta att man lätt kunde glömma att hon även var ytterst skicklig i att bruka dess mer subtila former. Som att påverka människors sinnen med sådan känslighet att inte ens den mest ingående undersökning skulle blotta några spår efter hennes ingrepp. Kanske var hon tidernas skickligaste i att utöva denna konst. Han lät porten försvinna men höll kvar Sidin. Såna knep hade ingen verkan på någon som var i kontakt med urkällan. I själva verket fann han ett visst nöje i denna kamp om överlevnad, även om det nu skedde helt omedvetet. Endast den starkaste förtjänade att överleva, och i denna strid bevisade han varje dag sin duglighet för sig själv. Hon kunde omöjligen veta att han fortfarande höll kvar Shaidin, men hon log hastigt ned i vinbägaren, precis som om hon gjort det. Han tyckte nästan lika illa om när folk låtsades veta saker som när de verkligen kände till sånt som han var okunnig om. Vad har du att berätta för mig, sa han, bryskare än han avsett. Om Luce Tharyn. Ingenting annat verkar intressera dig. Luce Tharyn, ja. Han skulle sannligen bli ett ypperligt keldjur. Jag skulle låta honom få huvudrollen i alla föreställningar. Egentligen ser han inte tillräckligt bra ut, men det vägs upp av vem han är. Med ännu ett litet leende tillade hon, så tyst att han inte skulle ha hört det utan Sidins hjälp. Och jag måste säga att jag tycker om när de är långa. Han fick anstränga sig för att inte sträcka på sig så mycket han kunde. Han var inte kort, men det grämde honom att hans längd inte stämde överens med hans förmåga. Luce Tharyn hade varit huvudet högre än han och likadant var det med Althor. Alla trodde att en lång man måste vara bättre än en kortare. Ytterligare ansträngning krävdes för att inte föra handen till det är som korsade hans ansikte, ända från hårfästet och ner till det fyrkantiga skägget. Det hade han fått av Luce Tharyn och han behöll det för att påminna sig själv. Han misstänkte att Grendel avsiktligt hade misstolkat hans fråga bara för att få reta honom. Luce Tharyn har varit död länge, sa han barskt. Randall Thor är en simpel uppkomling, en bondpojke som haft lite tur. Grendel blinkade, som om hon blev förvånad över hans ord. Tror du verkligen det? Han måste ha mer än bara tur. Med bara tur skulle han aldrig ha kunnat komma så här långt, inte så snabbt. Shamel hade inte kommit hit för att tala om Althor, men nu var det som hans ryggrad frös till is. Tankar som han tvingat undan kom uppflytande igen. Althor var inte Luce Tharyn, Men däremot hade han Lutherins pånyttfödda själ, liksom Lutherin själv hade burit samma pånyttfödda själ. Shamel var varken filosof eller teolog, men Ishamel hade varit båda dera, och han hade påstått sig ha funnit hemligheter som låg gömda i detta faktum. Visserligen hade Ishamel varit galen när han dog, men ännu medan han haft alla sina sinnen i behåll på den tid då deras slutliga seger över Lutherin Telamon hade verkat säker, hade han påstått att det var en kamp som pågått allt sedan skapelsen. Ett ändlöst krig mellan mörkrets furste och skaparens mänskliga företrädare. Vidare hade han hävdat att mörkrets furste var nästan lika angelägen om att omvända Lutherin till skuggan som att bryta sig ur sitt fängelse. Kanske hade Ishamel varit en smula galen redan då, men det hade gjorts försök att omvända Lutherin, och Ishamel sa att det hade hänt förut. Att skaparens förkämpe hade förvandlats till ett skuggans väsen och trätt fram som en kämpe för skuggan. Ur dessa påståenden kunde man dra slutsatser som Samuel inte ville tänka på. Men det som verkligen oroade honom var tanken på att mörkrets furste i själva verket kunde göra Althor till Neblis. Det kunde emellertid inte ske utan yttre inblandning. Althor skulle behöva hjälp. Hjälp. Det skulle kunna vara förklaringen på den tur han verkade ha haft hittills. Har du fått veta var Althor har gömt Asmodin? Eller någonting om var Lanfear håller hus? Eller Mogadin? Fast Mogadin gömde sig alltid. Spindeln dök alltid upp just när man trodde att hon äntligen var död. Jag vet inte mer än du, sa Grendel glättigt och läppjade på sitt vin. Själv tror jag att Lutherin har dödat dem. Äsch, grimasera inte så där åt mig. Althor, om du måste envisas. Tanken verkade inte bekymra henne, men hon tänkte å andra sidan inte försätta sig i öppen strid med Althor. Det hade aldrig varit hennes sätt. Om Althor någonsin uppdagade hennes gömställe skulle hon helt enkelt överge det och inrätta ett nytt någon annanstans. Om hon inte kapitulerade innan han slog till, för att sedan försöka övertyga honom om sin oumbärlighet. I Carhain ryktas det att Lanfear dog för Lutherins hand samma dag som han dödade Ravin. Rykten. Lanfear har understött Althor ända från början. Det är vad jag tror. Jag skulle ha haft hans huvud på ett fat i Cheers klippa om inte någon hade skickat myrdrailer och trolllocker till hans undsättning. Det var Lanfear, det är jag säker på. Jag är färdig med henne. Nästa gång jag ser henne dödar jag henne. Och varför skulle han döda Asmodin? Jag skulle göra det om jag finge tag på honom. Men han har gått över till Althors sida. Han undervisar honom. Alltid finns det en ursäkt för dina misslyckanden, viskade hon ned i vinbålen, återigen så tyst att han inte skulle ha hört det utan Sidin. Hon fortsatte med högre röst. Välj du de förklaringar du vill. Du kanske till och med har rätt. Allt jag vet är att det verkar som om Lutherin tar oss ur leken en efter en. Samuels hand skalv av vrede, och han spillde nästan ut sin bål innan han lyckades få den stilla. Rand Althor var inte Lutherin. Han hade själv överlevt den store Lutherin Telamon. Det enda Samuel sörjde var att Telamon inte lämnat efter sig någon grav som han kunde spotta på. Grendels ringprydda fingrar gungade i takt med en melodi som hördes nerifrån salen, och hon talade med förströdd röst, som om det egentligen var musiken som hade hennes uppmärksamhet. Det är så många av oss som har dött för hans hand. Agenor och Bathamel, Ishamel, Belal och Ravin. Och Lanfear och Asmodin, vad du än må tro om det. Kanske Mogadin också. Fast hon kan lika gärna krypa omkring bland skuggorna tills resten av oss har stupat. Hon är tillräckligt dum för att göra någonting sånt. Jag hoppas verkligen att du har förberett en tillflyktsort. Det verkar inte råda några större tvivel om att det är dig han ger sig på härnäst. Och snart, skulle jag vilja påstå. Här är det ingen som angriper mig. När Luce Therin är i färd med att uppbåda en tämligen formidabel här för att anfalla dig. Det är det pris man får betala om det inte räcker att man utövar makt, utan det måste synas också. Det råkade vara så att han hade förberett flyktvägar. Det var det enda förnuftiga. Men han blev rasande över att höra henne tala som om han säkert skulle behöva använda dem. Och om jag likviderar Al Thorpe, då kommer det inte att bryta mot något av mörkrets förstes påbud. Han förstod inte. Men så krävdes det heller inte att man förstod mörkrets förste, bara att man löd honom. Inte enligt vad du har sagt till mig. Om du har undanhållit mig någonting. Grendels ögon blev hårda som blå is. Må så vara att hon undvek direkt konfrontation, men hot tyckte hon inte om. I nästa ögonblick var det enfaldiga leendet tillbaka. Hon var lika ombytlig som vädret i Mjinn. Jag har berättat precis vad Damodred sa att mörkrets första hade sagt i honom. Vartenda ord. Jag betvivlar att ens han skulle drista sig att ljuga i mörkrets förstes namn. Men du har inte berättat mycket om hans planer, sa Shamel med låg röst. Eller Shamirag och med kärna. Praktiskt taget ingenting. Jag har berättat vad jag vet, hon suckade irriterat. Kanske talade hon sanning. Det verkade som om hon själv grämde sig över att hon inte visste mer. Kanske. När det gällde henne kunde allting vara spelat. Vad de andra anbelangar. Tänk tillbaka, Samuel. Vi intrigerade mot varandra nästan lika mycket som vi kämpade mot Luce Therin. Och likväl höll vi på att vinna innan han överraskade oss vid Sheol Ghul. Hon rös till och ett kort ögonblick såg hon härjad ut. Shamel ville inte heller minnas den dagen eller hur han tillbringat tiden därefter. Försänkt i drömlös sömn medan världen förändrades till oigenkännlighet och allt det han skapat försvann. Nu har vi vaknat i en värld där vi står så högt ovan alla vanliga dödliga att vi egentligen borde vara en egen ras. Och nu dör vi. Glöm vem som ska bli Neblis. Bara ett ögonblick. Al Thorpe, om du måste kalla honom så. Al Thorpe var hjälplös som ett spädbarn när vi vaknade. Det var inte Ishamels erfarenhet, sa han. Fast då hade Ishamel förstås varit galen. Men hon fortsatte som om han ingenting sagt. Vi uppträder som om detta är den värld vi en gång kände. När i själva verket ingenting är som vi minns det. En efter en dör vi, medan Al Thorpe bara blir starkare. Riken och folkslag samlas bakom honom. Och vi dör. Jag äger odödlighet. Jag vill inte dö. Döda honom då, om han skrämmer dig. Orden hade knappt hunnit lämna hans läppar förrän han önskade att han kunnat svälja dem igen. Grendels anlete förvreds i en blandning av vantrogenhet och hån. Jag tjänar och lyder mörkrets första, Samuel. Liksom jag, lika väl som någon annan. Så nobelt av dig att nedlåta dig till att knäböja inför vår herre. Hennes röst var lika isande kall som hennes min och han blev mörk i synen. Allt jag säger är att Luce Therin är lika farlig nu som han någonsin var i vår egen tid. Skrämmer mig? Ja, han skrämmer mig. Jag har för avsikt att leva för evigt. Inte att dela Ravins öde. Tjagg! Den grova svordomen fick en åtminstone att blinka och verkligen se på honom. Al Thorpe. Al Thorpe, Grendel. En okunnig pojkvasker. Vad Asmodin än lyckats lära honom. En simpel tölp som förmodligen fortfarande tror att 9/10 av allt det som du och jag tar för givet är omöjligt. Earl Thor får en handfull furstar att buga och tror att han har erövrat ett rike. Han har inte viljan att knyta näven och erövra dem på riktigt. Det är bara Ale, Bayadrovia. Vem hade trott att de skulle förändras på det viset? Han måste samla sig. Han brukade aldrig svära på det här viset. Och att han gjorde det nu var en svaghet. Det är bara Ale som verkligen följer honom. Och inte ens alla Ale. Han hänger i en skör tråd. Och förr eller senare kommer han att falla. Jaså? Tänk om han är... Hon avbröt sig. Höjde bägaren så tvärt att hon spillde bål på handleden och drack häftigt tills den var nästan tom. Den eleganta tjänarinnan kom skyndande med kristalltillbringaren och Grendel höll ut bägaren för att få den påfylld innan hon fortsatte med andlös röst. Hur många kommer att dö innan det är över? Vi måste stå enade. Det är viktigare än någonsin. Det var inte det hon hade börjat säga. Han ignorerade den isande känslan som återgrep om hans ryggrad. Earl Thor skulle inte bli vald till Nerblis. Det skulle han inte. Så hon ville att de skulle stå enade, minsann. Länka dig till mig då. Sammanlänkade skulle vi båda mer än väl kunna mäta oss med Earl Thor. Låt det bli början till vårt nya förbund. Ärret spändes av ett leende när han såg den plötsliga tomma minen i hennes anlete. Länken måste skapas av henne, men så länge de bara var två skulle hon bli tvungen att överlämna kontrollen till honom, tillsammans med makten att bestämma när länken skulle brytas. Så, det verkar som om vi fortsätter som tidigare. Frågan hade egentligen inte varit allvarligt ställd. Ingen av dem hyste någon tillit till den andra. Vad mer har du att förtälja? Det var därför han hade kommit hit, inte för att höra henne pladdra om Rand Earl Thor. Earl Thor skulle tas om hand på ett eller annat vis. Hon såg på honom med ögon som glänste av fientlighet innan hon lyckades samla sig. Slutligen sa hon, inte mycket. Hon skulle aldrig glömma att han hade sett henne förlora självkontrollen. Vreden hördes överhuvudtaget inte i hennes milda, till och med nonchalanta röst. Jeremy Ragg missade vår senaste sammankomst. Jag vet inte varför. Och tror inte att Mersana eller Demandred gör det heller. Särskilt Mersana var besvärad av det, även om hon försökte dölja det. Hon tror att vi snart har Luce Tharin i vårt grepp, men det har hon å andra sidan sagt förut. Hon var övertygad om att Belal skulle döda eller ta honom till fånga i Tyr. Hon var väldigt stolt över den fällan. Demandred förmanar dig att vara försiktig. Så Demandred vet att du och jag träffas, sa han torrt. Varför hade han någonsin trott att han skulle få annat än smulor från henne? Naturligtvis gör han det. Inte hur mycket jag talar om för dig, men att jag talar om en del. Jag försöker få till stånd en allians, Samuel. Innan det är för... Han avbröt henne bryskt. Framför då ett meddelande till Demandred från mig. Säg att jag vet vad han planerar.